they prefer.
Så de var lite tillbakadragna, försöker hämta boll från backen nästan hela tiden. Spelar mitt spel.
Jag känner själv att jag har en väldigt hög lägstanivå och jag blir inte så nervös, utan jag gillar sådana här lägen. Jag gillar att spela matcher som betyder någonting.
Podden presenteras av Reimers, erbjuder service för alla bilmärken. Engströms Beg In, en ny början för begagnade bilar. Folke, det folkliga bredbandet. Quality Hotel, The Box och Ekoxen.
Så de var lite tillbakadragna, försöker hämta boll från backen nästan hela tiden. Spelar mitt spel.
Jag känner själv att jag har en väldigt hög lägstanivå och jag blir inte så nervös, utan jag gillar sådana här lägen. Jag gillar att spela matcher som betyder någonting.
Podden presenteras av Reimers, erbjuder service för alla bilmärken. Engströms Beg In, en ny början för begagnade bilar. Folke, det folkliga bredbandet. Quality Hotel, The Box och Ekoxen.
Veckans podd gästas av Marcus Lindell som är akademichef i Stångebro United och MB-akademin. MB-akademin bildades 2012 som en akademiverksamhet i Linköping med syfte att, citat, i en högre eller mer specialiserad fotbollsutbildning än en vanlig fotbollsklubb. Från 13 till 14 års ålder har de en mer elitförberedande träning än vad många andra klubbar i Linköping har. Tidigare när de bildades så väcktes det en hel del debatt och många andra föreningar blev arga och det sades att MB United stal talanger från andra klubbar till MB United. Men i veckans podd så tar vi alltså fokus på det här och ställer massvis av frågor om talangutveckling, om Stångebro United status och mycket mer med akademichefen Marcus Lindell. Trevlig lyssning! Välkommen Marcus Lindell till Fotbollspodden. Idag blir det fokus på MB och Stångebro United. Kan du berätta vad din roll är?
Stort tack. Jobbar som huvudtränare för P15 och sen är jag akademiansvarig. Så ser det ut på daglig basis.
Hur många timmar i veckan lägger du på MB Akademin?
Det vill du inte.
Nej, det kanske är dumt, men jag har inte det exakt, men väldigt, väldigt många timmar. Ja.
Och när kom du in i MB och vad var det som fick dig att liksom bli involverad i MB?
Det började ju med att min äldsta son började 2019, spelade i Vikingsta innan, men gick över 2019 till MB där han ville få lite mer träningar och lite tuffare utmaningar. Och sen så fick väl Bornehav en ny som att jag hade tränat Vikingstas 06-07 här tillsammans med Johan som var då också. Så att 2020 våren där började jag hjälpa till lite på träningar och sen lite mer matcher och kupper under hösten 2020 kan man väl säga.
Precis, precis. Och dina egna fotbollsmeriter, både på plan och som tränare, hur ser de ut?
På plan är de inte så stora. Det är lite mer innebandy för min del där, men inte så stora på. Jag slutade fotboll när jag började sjuan.
Vilken förening spelar du i?
Jag spelade i Malmslätt. Jag är uppvuxen där. Så att, men gick inte längre utan tyckte innebandy var roligare och var nog kanske lite bättre också i innebandy. Så att det gick väl skapligt där. Men så ser vi dem ut. Som tränare, tittar man förra säsongen så gjorde vi ett helt fantastiskt resultat ihop med våra andra ledare. Vi vinner P16 division 1, vi vinner P15 regional, vi vinner P15 regionala slutspelet. Jag har 3 DM-segrar bakom mig, varav en är ju i en ålderskull över. Så att det är klart att det är. Jag har ju sedan 2 år tillbaka en kvartsfinalplats i Gotia. Fick ju stryk av Maj FC där som var både ett och två nummer för stora för kanske hela Gothia vill jag påstå. Så ser det ut.
Hur viktigt är det att vinna för dig?
Ingenting vill jag påstå. Det är klart att det är kul att vinna, men framförallt så är det mer roligt att få den individuella utvecklingen på våra spelare. Det är det som jag brinner för. Mm. Alltså, som lag just nu så är det inte så viktigt om vi är bra. Utan det viktiga är att vi får fram liksom bra individuellt skickliga spelare och sen får någon annan ta över just det här lagtänket. Det är klart att vi jobbar lite grann med det och får dem att förstå, men individuellt så är det mycket, mycket viktigare. Så att det är klart att jag gläds ju liksom, skulle vi förlora en match med 3-2 och jag liksom ser att vi har tagit framsteg individuellt, och då blir jag glad för det. Medan kanske då grabbarna och tjejerna tycker att ja, vi förlorade, men det gäller att få dem att förstå att får vi fram individuellt bra spelare så blir de bra senare sen.
Underbart. Vi ska lägga fokus på MB i den här podden, ja, som vi sagt. Och, alltså, vad, och kanske hur ni liksom jobbar med att förädla talanger. Men jag måste fråga, för när vi satt här innan och pratade lite upp innan, så sa du talang ett ord som du inte riktigt är så jätteförtjust i.
Nej, men det stämmer. Jag har ingen, liksom, det är säkert andra som har det, men jag har ingen bra... vad är en talang egentligen inom fotbollen? Jag vet inte, så att jag har inget bra. För mig är det ju kanske liksom mer en helhet. Då kan jag tycka mer att man är en talang, att man får liksom en helhet. Vad sker innanför linjerna, men framförallt liksom vad sker utanför linjerna i form av liksom det här med kost, sömn, återhämtning, vatten. Då tror jag mer att man ska liksom värdera in en talang där. Det är inte alltid de bästa som når längst, utan jag tror att du måste ha det här liksom drivet utanför också. Så därav talang, jag vet inte riktigt, men...
Och sen en liten annan introfråga, liksom, om man jämför MB:s verksamhet med sig, alltså andra klassiska föreningar som liksom, säg, Djursbrik och Sturefors, Vikingstad, Malmslätt där du själv är från, vad kännetecknar liksom MB?
Nej, men jag tror framförallt är det ju mängden träningar vi erbjuder. Vi erbjuder ju 4-5 träningar i stort sett liksom från januari till december. Förutom lite uppehåll givetvis, för det måste man ha återhämtningsperiod på lov och sådär. Men annars är det ju det som kännetecknar, och framförallt andra som jag tycker kännetecknar oss, det är att vi vill ha med så mycket boll som möjligt i varje träning. Uppvärmning. Det liksom avslut, det är liksom allt från att träningen börjar till att vi avslutar träningen, ska vi ha så mycket boll som möjligt. Sen är det klart att vi ska spela smålagsspel och stort och mellanspel, då kanske man inte har så mycket boll, men framförallt på de här yngre, den är jätteviktig för oss. Så mycket boll som möjligt, så lite kör som möjligt, då tror vi att det blir bra i längden sen.
Hur mycket springer MB-lagen i spåret?
Ingenting vill jag påstå. Vi har väl gjort det också, men vi känner nog någonstans att ska du få en bra kondition, så det är klart att du ska träna, men tränar man dem rätt så tror jag konditionen kommer därifrån. Liksom, och jag tror inte att man blir en bra fotbollsspelare på att springa så mycket i spåret längre, utan jag tror mer på den här individuella utvecklingen och få dem att förstå vad som krävs där. Allt annat kommer. Men visst, vi har sprungit i spåret, men vi har lagt det lite åt sidan. Däremot så kör vi stationsträning med Niklas, som är våran liten fysexpert som vi har i föreningen. Så där har vi kört i campus en gång i veckan, från november nu till början på mars. Då.
Vad är din favoritövning som tränare? Jag är nyfiken.
Nej, men jag gillar ju någonstans där man får in ett passningsspel med variation både på långt och kort. Där man kan variera liksom hastigheten på bollen, variera hastigheten på löpningar. Det är liksom, det är någonting jag bygger mycket på. Jag vill att varje uppvärmning ska innehålla så mycket boll som möjligt, och gärna då passningsspel. För att jag tror att blir du en duktig passningsspelare så kommer du väldigt långt på det. Det är klart att blir du duktig så som Mido var till exempel med bollen, men till slut så tror jag man äter sig fatt, och blir du duktig med passning och kan värdera dem så tror jag på det. Så det gillar jag.
Olika rondoövningar?
Ja, det skulle man kunna påstå i olika former. Ja. Det finns ju kvadrater, det finns ju olika rektanglar man kan spela. Triangeln finns ju också. Då, så att mycket sånt i olika former.
Vad tycker du att ni... Jag vet inte om man ska säga har för roll för liksom Linköpings fotbolls... sugna barn och ungdomar?
Nej, men vi vill ju få fram så bra. Alltså, det är ju liksom en målbild vi har egentligen av att vi inte har något seniorlag eller egentligen kanske inget högre än ett juniorlag heller. Utan vi vill ju få fram så bra individer som möjligt. Så att, ja, det är väl den bilden som man vill ha. Mm. Att liksom jag får den här träningen, jag får rätt träning, jag får mängden träning och framförallt så får jag den här individuella träningen. Mm.
Det var väl så när Nestor Mikael Bornehav drog igång det här en gång i tiden, 2012 sa vi, va? Hösten där, att det var för att ge ungdomar en möjlighet att kunna träna betydligt mer än vad som bedrevs ut i de andra föreningarna. Här fick man chansen att träna 4-5 gånger i veckan och som du säger nästan året runt. Mm. Eller man fick upp en helt annan frekvens. Mm. Mm. Och det var ju så det började någonstans där, och jag vet att Bornet då gick ut tydligt med att det var ett underbetyg till alla andra föreningar. Liksom att ni tränar för lite. Här får man möjlighet hos oss. Ja. Och det där skapar ju rubriker, allt som allting nytt gör. Och det blir mycket skitsnack som man hörde i fotbollen liksom kring MB Stångebro. Men jag vet inte, jag i alla fall personligen upplever som att det är mindre sånt skitsnack kring MB de senaste åren. Jag vet inte om det är en bild du delar
med. Jo, men jag håller med fullt, för att jag håller med det du säger i första, och det var väl det liksom som man hörde först. Men sen så tror jag att alla ska bilda en egen uppfattning, och den uppfattningen som jag har är ju precis det du är inne på. Jag upplever inte alls något sånt längre, utan jag tror att vi har varit lite tydligare med liksom, vad är det vi vill, hur jobbar vi, varför jobbar vi så här. Vi har mycket duktiga instruktörer, vi är väldigt bra utbildade tränare till exempel. Så att jag tror att är man öppen med vad vi gör och liksom, kom gärna och titta på träningar. Det finns inga liksom hemligheter. Nej. Det finns inget liksom, utan så att jag tror att det har minskats. Jag upplever inte, det finns alltid säkert någon sådär, men inte alls lika mycket som du är inne på faktiskt.
Sen är väl det här fenomenet med akademier inom situationstecken, alltså det har ju blivit väldigt vanligt inom både svensk fotboll och europeisk fotboll. Just det här ordet akademi, det används ju både slarvigt och alltså, vem som helst kan starta en akademi idag. Och sen finns det de här väldigt proffsiga som vi ser Malmö FS och de här Unicoach-akademierna som tillhör elitföreningarna. Hur ser du på det här ordet akademi idag? Vad står det för? Liksom?
Men det är ju det är också ett svårt ord egentligen. Det vi vill lyfta just akademin, det är väl att vi gör det lite liksom. Vi försöker jobba mer med att få fram det här, dels individuella, men framförallt få fram liksom vad som är viktigt utanför fotbollen, för att träna vill de, men vad är viktigt utanför? Och där har vi ju lite hjälp ifrån IFK till exempel, Norrköping, som hjälper oss lite med det. Och just att vi sätter akademi, det innebär att vi vill ju träna som de andra. Liksom, vi ska inte jämföra sig med någon av de stora akademierna. Nej. För det kan vi inte. De har ju allsvenska topplag både på här sidan och damsidan, många av dem. Men just att vi vill, liksom, vi vill träna som de andra akademierna gör runt om i Sverige. Så att jag tror att det är där, liksom, där vill vi få fram, och det är någonting vi gör. Och tar ju även hjälp av IFK som jag pratade om. Mm.
Att ni gör något rätt, det måste ni ju se. Eller vi ser ju ett kvitto på det, att ni får fram talanger som går vidare till IFK Norrköping bland annat. Mm. Till LFC här i stan. Och till Hemgårdarna nu också i ett samarbete. Yes, det måste ju vara ett kvitto på som ni känner att ni gör något rätt. Eller?
Ja, det är det ju. Mm. Och det är klart att det lutar vi oss mot. Hade man inte fått fram några av de här, både på tjejsidan och killsidan, det är klart att vi hade varit kanske lite, inte oroliga, men då hade vi undrat, vi jobbar ju fel, för vi får inte fram någonting. Men om man tittar då på de här åren som jag har varit, och även innan, det hör jag ju, jag kan inte liksom, men så lyckas vi ju. Och då ska vi ju fortsätta jobba så, men vi vill skruva på verksamheten också. I form av liksom, ja, men, mer utbildade ledare, tränare. Vi har ju väldigt mycket liksom, föräldrar som är med, ideella. Det är helt fantastiskt. Liksom. Utan dem klarar vi oss inte. Men det är klart att så länge facit finns och vi lyckas, så kommer vi att fortsätta och jobba. Och jobba stenhårt varje dag. Mm. För både tjejsidan och killsidan.
Mm. Marcus, jag måste bara fråga. Med, så här, tränare, hur stor andel av tränarna är föräldrar till barnen?
Om man tittar nu då på killsidan först, så är det ju jag som har 09, är ju ingen förälder. Mm. Vi har ju Ronny som har 2010, har ju två barn men inget i 2010 utan har dem på andra. Vi har ju Leif som inte heller är då Mattias, utan den enda då på den sidan, det är ju Erik som har våra 2011 ihop med den flertalet ledare och tränare. Han är ju förälder. Mm. Annars är det ju inget. Och sen är det ju Tommy som har lite på tjejsidan då. Så att här känner vi oss väldigt, väldigt bra.
Mm. Är det viktigt för er att det ser ut så?
Ja, det är det. Jag tycker det. Det är klart vi behöver föräldrar. Det är inget att snacka om. Det behöver alla föreningar och... Kanske inte de här stora akademierna, för de har en annan ekonomi bakom sig. Men vi är väldigt tacksamma för alla föräldrar som hjälper till. Och även om du hjälper till en gång eller två gånger, eller några är med liksom hela tiden. Och det är helt fantastiskt. Men det är viktigt, tror jag, för att kunna fatta de här kanske lite obekväma besluten som behöver tas. Jag var ju också föräldratränare då när min son spelade. Och det är lite det är speciellt. Mm. Det är ingen som kan säga något annat, för så är det. Mm. Så att det här vi har byggt upp nu är ju bra. Och ska ju tilläggas här att Erik som har 2011 gör ju ett helt fantastiskt jobb med. Och där får ju jag gå in och ta, om han tycker någonting med sin egen son. Mm. Så då går jag in och tar de besluten ihop med barnet om det skulle behövas också. Då. Så att,
om vi är ändå inne på det här med föräldrar. Mm. Ungdomsidrott och föräldrar är ju en ekvation som är omdiskuterad eller har varit genom alla år. Och jag kan ju tänka mig hur det blir i Stångebro United. Alltså, många skickar dit sina barn som varit stjärnor kanske i sina tidigare lag, och så kommer man till en miljö där man kanske får sitta på bänken och sådär. Det är en tuff miljö att vara i, men utvecklar naturligtvis. Hur hanterar ni just det här med föräldrar som vill säga sitt och tycka till?
Vi är jättetydliga när spelaren börjar, oavsett om det är, så har vi ett kompendium som vi skickar ut. Där vi liksom är väldigt tydliga med hur vi jobbar, vad vi vill få ut av liksom föräldrarna framförallt. De får jättegärna skjutsa, de får jättegärna hämta. De får jättegärna titta på träningar, men det, liksom, det blir deras sak att göra. Mm. Sen om det är någon som vill ha en dialog eller någonting utifrån det du pratar om, så är det inga problem egentligen.
Nej.
Men jag tror att man, när man kommer, att det är väldigt viktigt att förstå hur vi jobbar i Stångebro. Och vad som krävs. Liksom. För det är som du säger, det är en hög nivå på väldigt många. Och då gäller det att vi är väldigt tydliga. Och här har vi blivit ännu bättre och kommer att skruva på det ännu mer för att bli jättetydliga.
Mm. Vad är det ni kommer att skruva på?
Nej, men just att vara ännu tydligare. Liksom. Man träffar föräldrarna och barnen innan de börjar. Nu har vi några som är här och provtränar som jag ansvarar lite för. När man pratar, de får gärna ställa frågor så att det inte blir några funderingar. Det blir liksom inga konstigheter den dag man väl säger att okej, nu vill jag börja i Stångebro med min tjej eller grabb här. Mm. Då ska allt vara klart, liksom, glasklart. Hur jobbar vi? Vad står vi för? Så att allt kan bli bättre, och här är väl någonting som vi har jobbat på.
Mm. Ja. Säger ni nej till spelare som vill komma till? Att de inte håller måttet liksom, som ni anser?
Från 2009 gör vi det. Mm. Men annars så är alla välkomna.
Vad går ni efter då?
Men då är det ju att man ska tillhöra en topp liksom, i, för att ofta så blir det ju så här att vi har ju, eftersom vi inte har något seniorlag, vi har inget liksom H7 eller U17-lag heller. Nej. Så blir det ju en viss period man är hos oss. Och när man då kommer kanske sista året, då bör man ligga en bit fram i, liksom, i utvecklingen för att klara av det och hinna med. Så där, men de andra, flertalet 2010 nu till exempel som började, det är ju jätteroligt.
Mm.
Så att de säger vi inte nej till.
Ja. Upplever ni att det finns någon liksom så här från föräldrahåll att det är status att ha spelarna i en akademi och så där?
Bra fråga. Nej, jag gör inte det.
Nej.
Sen hur de andra upplever det vet jag inte riktigt. Utan då när den, återigen när min äldsta son började, det var liksom ingen status så, utan mer bara liksom att han fick en mängd träning som man kanske saknade, så att nej, det vill jag inte påstå.
Det kostar ju en del att vara med oss, jag tror det är en årsavgift på 7500 någonstans där, och en medlemsavgift som man i och för sig får lite kläder och så. Och det är ju inte alla som har möjlighet att betala de här pengarna. Hur ser ni på det? Det kan ju finnas väldigt stora talanger där ute.
Ja, absolut. Nej, men vi hjälper ju, nu har jag inte exakt antalet framför mig, men vi hjälper ju väldigt mycket spelare. Där vi går in liksom och står för deras kostnader. Står för lite läger, och sen ibland så kanske man då framförallt de äldsta vi hjälper kanske får döma någon match eller döma på våran cup eller någonting, men vi hjälper ju väldigt många. Sen kan vi inte hjälpa alla.
Nej.
För vi har inte den möjligheten rent ekonomiskt, men vi vill hjälpa så många vi kan, men det finns ju även en gräns där.
Hur är de besluten att ta? Alltså så här kring, jag tänker när man känner att nej, men vi har inte möjlighet att gå in och betala här.
Nej, men de är ju jättejobbiga. Det är ju liksom, man mår ju dåligt, men någonstans så handlar det ju om att vi kan inte sätta våran ekonomi för att hjälpa alla. Utan många kan vi hjälpa, men alla kan vi inte hjälpa, och det är ju, vi kommer ju in lite på det sen kanske, men det har ju med andra avgifter som vi behöver betala som förening också. Så den är tuff.
Rekryterar ni spelare aktivt själva, eller hur funkar det? Det har ju varit mycket snack genom
åren.
Så dyker upp en talang där, så MB där och tar den. Liksom.
Jag har aldrig varit med om det.
Nej.
Förutom att vi hade ett case med en 07a där. Som egentligen sökte sig till oss, men föreningen ville väl få att det var vi kanske då som hade, så att det vart väl lite olika. Det vart aldrig något tjafs, utan vi kom överens, men aldrig annars, utan vi känner att vill man till Stångebro United så ska man komma av eget, av att man vill bli en bra fotbollsspelare eller ha möjlighet. Alla blir inte bra, och det är ju så i alla föreningar, oavsett om du spelar i liksom höga akademier, så det är ju väldigt få som når den här sista, men vi ska ge dem en möjlighet att jobba med dem för att förstå.
Upplever du att klimatet med övriga föreningar är bra idag?
Ja, det upplever jag verkligen. Framförallt som vi pratade om förut, att jag tycker att det har blivit bättre. Aldrig upplevt några konstigheter egentligen. Det är klart att man ibland, men det tror jag har med lite förflutet att göra, att det ligger en historia kvar. Men återigen, om man får gärna höra av sig till mig eller till någon annan, Tommy här också, så är vi väldigt öppna och tydliga med hur vi jobbar och hur vi vill jobba. Så att, nej, det upplever jag inte.
Nej. Jag tror en sporre idag för många klubbar är att vi vill slå MB när man möter MB. Det är något speciellt, och det tror jag ni märker av också.
Jo, men det gör vi, och framförallt så kanske vi märker av dem, om jag ska vara helt ärlig, i de här C- och D-serierna.
Ja,
okay. Att vi har ju liksom, ja, men som 2011 nu, vi kommer ju ha tre lag där till exempel. Och när vi då kommer med vårat tredje lag där, så kommer gärna kanske någon annan med lite första lag så där. Och då blir det för stora siffror liksom. Då blir det lite fel. Så att någon gång kan jag väl känna så, men nej.
Marcus, en annan sak som jag tänkte på kring det här, liksom, men vi pratar spelare som förlorar, eller spelare liksom som de flesta som är hos er och som har elittänket, antar jag, tränar väldigt mycket. Hur får man dem att liksom prioritera skola, kanske inte träna för mycket? Alltså hur är det? Alltså de är ju tonåringar. Och, ja.
Jag håller med, det är ju en balansgång. Där det handlar om, tror jag, mycket att man dels från oss ledare behöver ju ordet tjata, men liksom det handlar ju mycket om det, få dem att förstå att lyckas man inte här, så är det bra att man ska klara skolan. Jag var själv inget vidare i skolan, om jag ska vara ärlig, men det handlar ju om att få dem att förstå och hitta en balans. Jag tror att man, eller jag vet att man kan träna de här fyra gångerna och man kan spela en match, men man kan även klara skolan. Så det handlar nog om att dels att vi ska få dem att förstå att de behöver liksom de behöver planera, och sen så behöver de ju ha hjälp av sina föräldrar, där majoriteten av dem är väldigt bra. Men jag tror inte det här på liksom att man, sen har du prov och sådär, du behöver göra ett extra prov. Vi tränar ju tidigt, så att det är några som ibland behöver göra ett prov, den ligger ju efter. Ja, men det är klart du ska göra ett prov. Då kan vi se till att du får den här träningen med något annat lag, eller om du kan träna på kvällen till exempel. Så att, svårt, men det handlar bara om att försöka få dem att förstå. Mm.
Hur ofta behöver ni eller?
Ja, det med avsikt ni tränar tidigt efter skolan för att kunna ge kvällarna liksom fria till läxor.
Ja,
och så,
vi vill ju det. Mm. Sen är det ju inte alltid det går.
Det går att lösa rent
praktiskt. Nu har vi ju de här P15 då, några slut.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ta skolan lite 15:50, det är svårt att träna 16 då, utan då får vi lägga den senare. Men vi vill ju att majoriteten ska, eller liksom, vi ska försöka träna mellan 16 till 18 där någonstans för att de ska få kvällen. Det blir svårt av olika aspekter, men målsättningen är att träna så tidigt som möjligt och direkt efter skolan.
Marcus, en annan sån, ja, lite så här, fast i tonåren här kanske, men så här, det är ett par minst sagt svajiga år för ganska många. Alltså så här, man går igenom hur mycket känslor som helst och liksom kroppsligt och alltihop. Hur känner ni av om en spelare kanske tappar glöden och säger att så här, det bästa för den kanske är att liksom trappa ner? Mm. Finns det sätt att göra det hos er, eller säger ni att du kanske inte ska vara kvar här?
Nej, men det finns absolut. Vi har ju framförallt, jag hade ju 07 och 08 förra året, och där det är mycket, lite som du är inne på, där man kommer till en tonår, det är andra saker som blir spännande. Framförallt så kommer det ett skolval, många här nu, eller många, men några kanske liksom ska flytta till andra orter. Mm. Det är mycket tänka, det är mycket liksom... Det är mycket sådana här nationella prov, men i det här läget så handlar det om från våran sida att sätta sig och prata med dem. Mm. För att det är så, vi har ju haft några spelare, 07 framförallt och även några 08, som kanske gick ner en träning i veckan. Och det är inga problem. Det är ju bara att vi har en dialog, så liksom det finns inget, du tränar 3 veckor, eller 3 gånger i veckan istället för 4. Av att du kanske behöver en dag där du bara åker hem och antingen pluggar eller... Går ut och går och liksom, vi har ju killar här nu som ska flytta till Värnamo till exempel. Det är inte bara att flytta, du är inte mer än 16 där liksom. Det är mycket tankar. Mm. Så att jag tror det handlar om att snappa upp dem där. Och när man tränar dem 4-5 gånger i veckan och du träffar dem liksom, man ser och man lär känna dem ganska. Och det är viktigt för mig som tränare att lära känna dem, inte bara som fotbollsspelare utan även som människor. För det är ändå människor bakom en fotbollsspelare. Mm. Och det är som du säger, det är tonåringar, det är skola, det är tjejer och killar som liksom, ja, tufft för dem. Men snappa upp dem så tidigt som möjligt.
Något som kännetecknar er, Marcus, är ju att ni ofta låter, ni mixar killar och tjejer på träningarna, ni låter dem träna tillsammans. Mm. Hur ser ni på det?
Nej, vi ser bara positivt. Vi ser bara fördelar i det egentligen. Tills att man kommer upp till en nivå. Vi hade ju till exempel, om vi ska ta ett exempel med Ella här. Hon tränade ju med våra 07-er och under nästan två år där. Men det blir ju svårt att hitta en matchmiljö sen för henne. Av att ja, men då kommer killarna upp, de blir 15-16. Mm. Det är ganska stor skillnad där. Så att, den blir ju svår, men upp till en viss ålder ser jag inga konstigheter alls med. Och vi har ju våra duktiga nu tjejer som tränar med killar ett par gånger i veckan. Och det är samma sak där, vi pratade om det tidigare. Vi ser ju också ett facit. Vi har ju Ella, vi har ju Ronja.
Ella ska vi säga, vem vem det är.
Ella Lundin, ja. 07 från Vikingstad från början, gick till MB ganska tidigt, tror jag. Lite osäker på åtal där, men en duktig tjej, gjort landslagsdebut, lagkapten några gånger i landslaget har jag sett, jag följer henne. En rolig utveckling för henne.
Jag vill spela en bärande roll i F17 EM i sommar, om jag inte har helt fel.
Ja. Hoppa in mot BP i lördagsjö för LFC också.
Stämmer också. Sen har vi ju Ronja och Osman har vi ju där också. Du hade ju flera av de här 06-tjejerna som nu är tongivande i Flicke 19 har ju också tränat med våra grabbar 07. Så att,
vad ger det för tjejer, framförallt tjejerna då, att träna med killar kanske?
Ja, men framförallt så behöver de ju bli mycket, de behöver ju ta snabbare beslut. Det går lite snabbare, det blir lite tuffare, så att de behöver bli lite bättre med bollen, och när du blir lite bättre med bollen och så tar du in det liksom när du ska spela med tjejer, så har du ju en fördel redan där. Och vi ser ju nu med de här duktiga tjejerna vi har i föreningen som spelar mot stora akademier, att vi ligger lite före där också rent liksom tekniskt. Sen ligger vi kanske efter rent lagmässigt, men det är helt okej för oss att göra det. Men just att vi ser att tjejerna får en sån enorm skjuts av att träna med killar.
Är det många akademier som gör så, eller tror ni att...
Jag tror att vi är ganska ensamma om det, utan att ha något facit. Jag har inte hört, det får väl säkert någon lyssnare rätta oss, men jag har inte hört att man gör så. Sen kanske det finns någon enstaka fall, men inte av de här stora akademierna, det tror jag inte.
Hur reagerar killarna på det? Det är ju vardag för dem nu, antar
jag. Inga reaktioner alls egentligen, utan det är lite som du är inne på, det är en vardag för dem. Vi gör det så pass tidigt, i tidig ålder liksom, så att det blir naturligt när tjejerna kommer, och ja, de löser det jättebra, tjejerna.
Marcus, bara för liksom, hur många liksom flickor har ni i verksamheten kontra pojkar?
Vi har 40 tjejer ungefär, mellan 40 och 45 tjejer, och sen så har vi ju ungefär nu 150 ungefär. Vi har inte riktigt nått 200-strecket totalt, men säg att vi har 140 killar ungefär och 40-45 tjejer där.
Just.
Ja. Är det ett bra antal där, eller idealiskt för att ha en sån här verksamhet?
Ja, vi var ju uppe, vi hade väl 240 förra året då, men då så släppte vi ju 07-08 på både pojksidan och tjejsidan där. Så att, vi tar gärna emot flera.
Och sen apropå liksom, för ni har ju spelarna upp till de 16-17 gymnasieåldern, och sen har ni ett uttalat samarbete med IFK och HBK. Men om man pratar liksom flicksidan, hur ser det ut där för liksom talangfulla 16-17-åringar som lämnar er? Vart hamnar de?
Vart hamnar de? De hamnar ju i LFC. Majoriteten av dem är ju en förhoppning. Jag får väl återkomma med den, men jag skulle önska att LFC träffade oss och pratade lite. Vi skulle behöva sätta oss med dem också för att liksom knyta ihop den säcken också, för att annars så det blir tufft för de tjejerna annars. Men LFC är ju absolut ett bra, sen har du väl, jag har lite dålig koll på de andra, men du har väl
Kent i Vreta, division 2.
Tänkte jag precis säga. Så att, och där vi har ju även några av våra 08 nu i Kenty, som jag vet i alla fall. De andra har jag lite dålig koll på, några gick till Norrköping vet jag också där. Så att, men jag flörtar lite med LFC.
Varför har det inte blivit några sådana samtal?
Både ja och nej egentligen. Jag tror att det handlar om att man bara behöver träffas och sätta sig helt enkelt. Och alla liksom prata igenom vad vill Stångebro, vad vill LFC. Vill vi helt olika, ja, men då är det ju så, men vill vi åt samma liksom håll eller gren, ja, men då tycker jag att vi ska någonstans mötas faktiskt.
För spelarna verkar ju hamna i LFC ändå på något sätt.
Ja,
merparten
alltså. Ja, det gör de ju. Merparten hamnar ju där, och så är det väl några då, som jag sa, i de här andra klubbarna. Men vi vill ju hjälpa, det är viktigt för oss att betona, eller för mig att betona, att vi vill ju hjälpa tjejerna också lika mycket som vi vill hjälpa killarna. Och vi tränar ju lika mycket med tjejerna, vi har samma utbildning där, vi har bra utbildade ledare, så att vi vill jobba exakt likadant. Sen är det inte alltid liksom Vi kommer till det sen, men det är olika aspekter som gör att vi inte alltid kan det.
Nej, alltså det är ju svårt när man blir 15-16 år. Det är ju vida känt att många slutar och idrotta i den åldern när det kommer in andra intressen, stämmer. Man tröttnar och så. Hur ser det ut hos er när de blir 15-16 år? Har ni också många som slutar då helt med fotbollen? Eller?
Ja, det är ju så. Jag tror lite som vi pratade om här innan, att det finns ingen naturlig väg att gå riktigt, eller har gjort ska jag väl säga, för de här Stångebro-spelarna. Mm. Utan nu har vi ju, som vi var inne på, samarbetet med HBK och samarbetet med IFK. Så att det finns en möjlighet nu, och här har vi ju liksom i samarbetet med HBK så har vi sagt att vi ska träna som vi gör i Stångebro. Tränar vi 4 pass i Stångebro, då tränar vi 4 pass i HBK. Så att vi hoppas ju på det här samarbetet.
Ja, jag tror det är extra viktigt kanske för sådana spelare som har varit i den miljön som Stångebro är, med väldigt frekvent träning och bra inställning generellt bland spelarna. Så kom man 15-16 år, okej, jag blev inte den elitspelaren som jag kanske hade siktat på eller önskat. Ska jag gå ner nu och spela division 4 eller 5 och träna en gång i veckan? Nej, då lägger jag av istället. Det är en stor risk.
Ja, det är det. Vi vill ju försöka och liksom, vi har ju, återigen, vi har ju slussat många till AFK till exempel, Linköping, när de fanns på den tiden. Vi har ju slussat många till IFK också, men sen har det kanske inte funnits några andra alternativ, lite som du är inne på. Det var väl därför vi satte oss ett gäng här ihop med HBK och kände att här finns det en möjlighet och sen så har vi ju, skulle väl önska att HBK liksom gick upp ett steg, sen om det sker i år eller om det sker nästa år, men den är viktig.
Marcus, jag tänkte på det, känner du att ni, alltså nu har ni, nu låter det som att ni äger dem, men nu har ni ett lag i Allsvenskan och ett lag i Division 3 som ni samarbetar med. Känner du att, liksom säg att HBK inte går upp, känner du att ni skulle kunna ha ett lag till i liksom er godispåse av liksom lag som finns att gå till när man har...
Ja, det skulle vi absolut kunna göra. Mm. Det finns ju lag, om man tittar både lokalt här, men kanske även liksom runt ett par mil utanför också, som jag vet är intresserade. Mm. Så att det finns det absolut, men här och nu idag så är det ändå Norrköping som är liksom det första, och sen är det ju HBK, då finns det en naturlig väg att gå. Sen vad som händer i framtiden, det vet vi inte.
Men på tjejsidan skulle det ju behövas en steg här i Linköping. Alltså nu är ju LFC, och sen har vi näst bästa laget i Division 2. Det är ju för lågt. Alltså det skulle ju vara ettan eller elitettan. Både för hembyspelares skull och för LFCs skull. Det här glappet är inte bra.
Nej, det är det inte. Det är lite för stort. Och jag tror, om man tittar på här sidan, att vi behöver ha upp HBK så fort som möjligt. Jag ska inte sätta press på HBK. Med våra yngre talanger där, då, om man nu säger talangerna, men många 07-08 spelar ju där, och några har väl startat och hoppas ju att några till får chansen. Men tjejsidan med, det är ett för stort glapp.
Det är en risk att, alltså, i och med att Norrköping har en väldigt bra struktur på damsidan nu med lag inte i elitettan nu, men i alla andra steg, så är det ju en risk att de försvinner, eller risken av situationstecken, det är väl jättebra om den fotbollen också blir bättre där, men det finns ju en risk då att man spelar där istället för i Division 2 i Linköping. Exempelvis.
Ja, absolut, men så är det. Jag vet ju att Norrköping nu, de har väl ett flick i 70. Vet jag. Sen vet jag inte om de har ett 19 också. De pratade om det, men får återkomma där.
Ja, men du har Linda och Svärtinge, Smedby med jättebra verksamheter. Ja. Liksom, och det är ju väldigt frestande att gå dit. Och
och det är inte långt att åka heller.
Nej.
Kan du se att det finns någon chans att ni, säger att ni slussar ut en kull som inte hittar ett lag, att ni liksom skulle kunna starta ett eget, liksom, alltså, nu säger jag det, en talanglag på seniornivå?
Vi har haft den tanken, men vi känner att ska man göra det och låta de här 16-17-åringarna gå ner i, det är väl division 7?
Ja, man får börja där.
Jag känner att det skulle ta för lång tid, och de här liksom, inte idag är det inte aktuellt, utan då hellre att vi startar samarbete då och jobbar därifrån.
En annan fråga jag har funderat på, det är ju ofta som klubb har man ju en tillare att man är på en anläggning där man har sin själ liksom. er självkänsla på något sätt att den finns i bakluckan hos tränarna på deras bilar där koner och sånt ligger. Ni har ju inget riktigt fast, vad ska man säga, någon fast samlingspunkt för föreningen, om du förstår vad jag menar.
Jag förstår.
Ja, hur ser du på det? Det är ett stort problem, eller är det något som har svetsat samman ner på något annat sätt? Alltså, hur?
Nej, men jag tror någonstans att man liksom är, vi är vana vid det.
Ja.
Det är jättetråkigt att be liksom ledare åka och hämta bollar och sen ska man åka tillbaka med bollarna, då de är ju liksom, lägger ju ner ett hästjobb ändå och har liksom 7-4 jobb eller 8-5 jobb, och så ska man dessutom då behöva åka och hämta bollar, som du säger, och koner och västar. Mm. Och jag måste åka tillbaka med dem, för det kanske är någon annan som sen i sin tur. Så att, det är klart att vi har ju, och här är väl Tommy gör ju ett jättejobb här med kommun, vill jag påstå, inte mot kommunen utan med kommunen. Vi försöker att få dem liksom att, ja, men vi kommer med olika input, vi kommer med olika idéer, vi kommer med olika tankar. Vi skulle behöva en hemvist. Mm. Nu har vi ju Ljungstedtska här nu då, mellan 16 och 18 varje, eller 16 och 19. Mm. Och det är klart att där har vi ju en container med lite material och det funkar jättebra. Men sen kommer vi till oktober, november när alla andra ska in på Ljunkan, och då tränar vi både här och där, tänkte jag säga, i alla planer som finns.
Ja, men en matchsamling i en granulathögen där liksom, det är inte så roligt att sätta spelare där. Man vill ju ha kanske en samlingslokal och kunna en taktiktavla.
Absolut,
du fattar liksom. Men jag förstår, ni har blivit vana vid det och gör det bästa av situationen.
Så jo, det har vi. Mm. Vi har ju våran klubblokal där, men det finns ju inga omklädningsrum till exempel.
Ja, ni har en klubblokal?
Ja, vi har en klubblokal. Jaha, det vid Bilbörsen. Deras gamla biljettlucka,
ja.
Som har väl använts någon gång, tror jag.
Är det ihop med HBK ni har den?
Nej, eller? Den hyr vi faktiskt. Ja,
ja. Ligger den mot Max?
Den ligger mot Max på den här. Den ligger mitt emot den lilla konstgräsplanen där. Så där har vi faktiskt en liten samlingslokal.
Men då så.
Den man kan sakna är väl liksom erbjuda bortalagen ett omklädningsrum kanske när de kommer. Det känns väl, det är lite tungt.
Vad drömmer ni om som en realistisk liksom dröm i form av lokal för Stångebro United?
Nej, men om man skulle kopiera det man har i rakt av egentligen i Ekängen eller Skarpan. Mm. Något sånt. Ekängen, det är väl 4 omklädningsrum, ett domarrum, något konferensrum, lite toaletter, någon kioskmöjlighet. Skulle man liksom kunna från kommuns sida kanske hjälpa oss med det här på Ljunkan, så vore ju där absolut. Men sen har vi den klassiska liksom Ostlänken som ska dras någon gång i framtiden som de kanske inte fortfarande vet. Men det är klart att det skulle ju underlätta givetvis för alla. Men återigen, det är mycket bollar i en koffert liksom. Det vi är vana.
Om vi ska försöka knyta ihop säcken lite, så när det gäller MB och Stångebro United så återkommer ju nästan alltid till Mikael Bornholm. Det är där landar på något sätt. Den drivande kraften. Absolut. Som har varit där. Och man undrar ju lite, vad händer den dagen han inte orkar eller mäktar med att driva det här vidare? Står det och faller med Bornet, eller hur är känslan?
Ja, både ja och nej. Den dagen får inte komma riktigt än, känner vi. Men det är klart att vi är medvetna om det, och det är klart att det han har skapat här nu ihop med väldigt många, ska tilläggas, det är ju någonting helt fantastiskt egentligen under den här korta tiden, och det är ju någonting som vi vill fortsätta. Och det vi nu försöker, det är ju liksom, dels så har han ju släppt väldigt mycket av att jag har tagit ett större ansvar. Vi har ju Tommy ihop med de tränarna på tjejsidan, så att vi försöker väl minska det lite grann, och att han kanske inte alltid är med på alla matcher och kanske inte alltid är med på alla cuper, utan får ta hand om sin kropp och knopp där uppe med. Men jag har inget bra svar. Han får hänga i ganska länge till.
Det var ju för några år sedan hade vi några uppmärksammade artiklar om lite hur klubben sköttes och kring ekonomin, att det var lite slarvigt. Det medgav ju även Bornehav att man hade sin kassör som revisor, och årsmöten var inte helt kallade enligt formalien och sådär. Har det blivit bättre ordning på det där idag?
Ja, mycket bättre.
För vi får inte alls de tipsen som man kan säga att vi fick om...
Nej, men nu skulle jag bli förvånad om ni får några tips faktiskt. Det kan jag nog slå fast vid. Så att där känner vi oss väldigt trygga. Vi har en jättefin styrelse som jobbar tillsammans med oss och ställer även lite krav på oss med givetvis. Mm. Så att det känns väldigt tryggt och väldigt bra. Så att nej, det är inga konstigheter.
Man har kommit ikapp lite utanför planen också.
Ja, det är det väl. Och, alltså man ska väl vara helt ärlig och säga, och det säger han ju själv, att han var inte jättebra på det där Micke Bornholm. Han var bra på att träna tjejer och killar, och det är han fortfarande. Nu har vi tagit hjälp för att komma i fatt, och här är vi ju verkligen i fatt nu. Så att det känns jättetryggt.
Mm. En sista fråga från mig bara. Tror du det är möjligt idag att liksom stanna i en breddförening, träna två gånger i veckan, vara en jättestor talang då, som du kanske inte gillar att höra talang, men och vara där och sen kom på något sätt hamna i en elitmiljö utan att vara i en akademi eller så här? Tror du det är möjligt att gå den långa vägen idag som man gjorde förr? Förstår du frågan?
Jag förstår frågan. Ja. Träna två gånger i veckan och sen bli bra? Nej. Det tror jag inte på. Det finns säkert ett undantag som någon kommer att plocka fram. Men de är ju väldigt få. Du behöver upp i de här, man pratar ju om de här klassiska 10 000 timmarna. Så att, nej, jag tror inte det.
Ja, jag tror jag såg någon rapport från något landslag hur många det var som hade gått genom akademier. Och det var väl typ 95% eller 97%. Jag kommer inte ihåg exakt.
97 men. Tror jag är så.
Ja. Så det är den vägen man ska vandra idag om man vill bli riktigt bra. Så.
Det tror jag absolut man ska göra.
Marcus, jag har en avslutande fråga. Den här är inte jätteallvarlig, men jag har gått och tänkt på den under hela den här podden. Spelar MB eller liksom Stångebro United med samma spelsystem i alla matcher? Finns det ett liksom 3-5-2?
Bra fråga.
Ja.
Det har inte funnits det, men i år så finns det det. Vi vill spela sju manna likadant med de sju manna lagen. Vi vill spela nio manna med liksom... Och då både på tjejsidan och killsidan, och så vill vi spela 11 manna på ett sätt som vi tror på. Dels av att om någon tränare nu inte kan, då vet liksom, om vi nu behöver ta in någon föräldratränare, vilket vi behöver för vi är så pass många, då vet de hur vi vill spela. Och det blir också lite lättare för dem, för att de kan ju inte vara med på varje träning när vi tränar 16, och det har jag fullt förståeligt, men då har vi gjort det lite enklare. Det finns ett kompendie, hur vi vill spela och liksom vad våra principer är i de olika skedena på plan.
Det är hemligt, det ligger inne i barnets kassaskåp.
Jag har två frågor till dig då.
Jajamän.
Jag vill ha en sifferkombination på 11-mannaspelet.
Ja, det kan du få.
Yes.
4-3-3.
4-3-3, ja, men tack, det är underbart. Och min sista, den här är också ganska lättsam. Får man då skjuta långboll från målvakt? Eller hur ses man om man som målvakt eller liksom back där bara sular iväg en boll som utspark?
Ja, det får du. Och du får inte skäll. Nej. Men vi vill ju, eller framförallt mitt sätt och vara som tränare. Jag tror att man mår bra av, och det låter konstigt, men man mår bra av att få misslyckas och inte få höra det, utan liksom att ja, men det var ju det här vi pratade om nu en spelare skulle misslyckas med någonting, och då får ju kanske jag som tränare ta den, då är det ju mig de ska skälla på, för det är ju jag som liksom bestämmer hur vi vill spela ihop med några andra ledare givetvis, så att, ja, det får man.
En sista nördig fråga, det var så kul det här bara. 9-mot-9 spel har ju varit omdebatterat nu sista tiden. Många väljer att hoppa över det och spela liksom träningsmatcher mot internationellt motstånd 11-mot-11 för att det är det som gäller. Liksom när man, hur ser du på det? Det är ju 14 års ålder, va? Man ska spela 9-mot-9 nu. Eller upp till 14 år.
Svår fråga, bra fråga. Jag tycker så här att det är bra att spela 9-manna av att man får mycket mer boll. Du får använda mer touch. Det blir lite mindre ytor. Du behöver bli bättre på mindre ytor. Vi har inte lika bråttom upp till att spela 11 mot 11 som många. Jag liksom,
ja, du har hört om dem också.
Ja, jag har hört och läst. Och det omvägar. Och vi har fått lite frågor faktiskt redan nu till våra... liksom 2011 här som ska spela. Sen kan jag tycka att någon träningsmatch, det är helt okej för att man bara vill testa liksom. Men inte kontinuerligt, utan nej, tillbaka då till 9-mot-9 och sen får det liksom i lugn och ro växa in i den där, för att det är en stor skillnad.
Mellan 7-man och 11-man är ju väldigt...
Ja, den är ju liksom är ju dubbelt med, så att jag tror inte att sen är det ju svårt återigen. träning är ju det absolut viktigaste för oss. Mm. Matchen ska ju bli liksom en morot eller liksom ett plus i kanten, tänkte jag säga. Men det är klart det blir svårt om man inte har, om man vinner för stora siffror.
Mm.
Då bör man ju kanske titta på något annat. Men vi har inte bråttom upp till 11 mot 11. Det har vi inte.
Nej.
Underbart. Ja, Marcus, har du någonting att tillägga?
Nej, jag tror vi har fått med mycket.
Ja, jag tror att senast var, apropå era samarbete, senast var längdrekordet för fotbollspodden med Adil Kisil från HBK. Han var uppe på 40 minuter, men nu touchar vi snart 50 minuter sträcket. Ja,
det
ser.
Det var värt det.
Ja, 45 plus tillägg. Men Marcus, stort tack att du kom hit.
Tack själva.
Jätteintressant.
Och resten av den lokala fotbollen följer ni på karin.se och på vårt Instagramkonto karinfotboll. Tack och hej!
Du har lyssnat på Korrens podd om den lokala fotbollen. Ansvarig utgivare är Kristi Kustvik.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.